Det här är en podd från Svenska Yle.
Jag tror jag vet vad du ska svara på den här frågan, men jag frågar den ändå, Toffe Herbert i Tokyo. Är det här de konstigaste olympiska spelen du har varit med om?
Utan någon som helst tvekan, och det här är mitt 11:e OS.
Mm. Så du har ett visst perspektiv. Och vi ska prata om allt det här som händer nu då, om och kring de olympiska spelen i Tokyo. För det är ju då som sagt kanske världshistoriens konstigaste OS. Och Kristoffer Herberts, sportproducent på Yle, är på plats i Tokyo. Och det här är Nyhetspodden och jag heter Karin Götelid. Toffe, jag tänkte du skulle få börja med att berätta om vilka slags arrangemang och restriktioner som riktigt omgärdar er där.
No, för det första så är det ju häftigt att vi ens får vara här som journalister. Att i det läge som finns i världen just nu så är det totalt 90 000 människor från runt hela världen. Idrottare, sådana som arrangerar tävlingarna och också en hel del journalister som har flugits in till Japan. Och det skulle ju inte gå utan oerhört rigorösa säkerhetsåtgärder. Vi är alltså 2 veckor i någon form av mjuk karantän där reglerna är väldigt, väldigt rigorösa vad man får och icke får göra. Mm. Först så krävs det flera test innan man får komma till Japan överhuvudtaget, innan man får sätta sig på planen, negativa test. Genast vid ankomst till Japan så tas nya test för att definitivt säkerställa att man är negativ och inte har något virus med sig. Men sen efter det också under de här 2 veckorna så är det väldigt, väldigt noggrant beskrivet in i minsta detalj vad man får och inte får göra. Det vill säga vi får röra oss i den så kallade OS-bubblan. Vi får åka med OS-bussar, OS-taxin och vi får ta oss till tävlingsplatser och till mediecenter och sånt. Men annars så ska vi inte ha någonting med Japan att göra överhuvudtaget. Vi får inte gå på restaurang, vi får inte använda kollektivtrafik. Vi är strängt förbjudna från att intervjua japaner till exempel på gatan. Och från våra hotell så får vi bege oss ut utanför den här OS-bubblan i totalt 15 minuter. Och det låter alltså som ett litet skämt där. Men vårt mediehotell, så det finns en allvarlig man där som sitter i röd kostym. Och så skriver han upp att man går ut klockan 14.01. Och så går man till 7-Eleven och så köper man lite kaffe och lite vatten eftersom det är väldigt hett här. Och kanske 2 chipspåsar. Och så kommer man tillbaka och så ser han strängt på en och skriver 14.15 i sina papper och konstaterar att nu klarar du det här på 14 minuter så jag behöver inte skälla ut dig för att du tog mer än 15 minuter på dig.
Ja, och allt det här är ju då förstås för att de här spelen överhuvudtaget ska kunna ordnas. Och det var ju osäkert in i det sista, eller hur, om de överhuvudtaget skulle bli av.
Ja, frågar man vissa så är det ju fortfarande osäkert, trots att spelen nu har kört igång. Och nu finns ju precis i princip all media på plats här och dessutom är idrottarna på plats här. Så att nu är det ju nog väldigt, väldigt svårt att dra tillbaka det. Men visst är det så att det har in i det sista varit oklart om det här kommer att arrangeras. Och nu så är det väl i alla fall så att nu kör experimentet igång riktigt på allvar. För japanerna vill helst inte ha några turister alls här och inga utifrån Japan överhuvudtaget. Och nu har vi då 90 000 utlänningar på plats i Tokyo på en och samma gång. Det blir mycket intressant att se hur det här slutar.
Ja, som du säger, alltså de här spelen är ju verkligen extremt impopulära bland japanerna själva, men det märker ni ju förstås kanske inget av då, i och med att ni är så i bubblan som ni är.
Ja, här är det ju tal om anekdotisk bevisföring om att man inte har rört sig just bland, så att säga, citat, vanliga japaner. Men det sades åt oss på förhand att vi kan märka av att japanerna är avvokt inställda mot utlänningar, till exempel på flygplatser, på hotell och i mediecentret. Men vi har inte märkt någonting av det överhuvudtaget, utan från första bemötandet och konsekvent genom hela tiden så är japanerna precis lika glada och trevliga och artiga och leende och lyckliga som man är van att som utlänning mötas av japaner på plats i det här landet.
Mm. Och det är ju så då att en av anledningarna till att man är jättemissnöjd där, då är ju det förstås att kostnaderna för allt detta ju rusar iväg, skjuter i höjden, just för att det är så enormt mycket då specialarrangemang kring allt sammans. Och ja, det är väl liksom en av ingredienserna här till att det är så impopulärt som det är, eller hur?
Beroende på vem man frågar, vem som har gjort opinionsundersökningen, så är mellan 55 och upp till 80% av japanerna starkt emot detta OS. Och det är speciellt eftersom japaner och OS-arrangemang är en kombination som har historiskt väldigt starka positiva kopplingar, eftersom OS 1964 är någonting som japanerna är väldigt, väldigt stolta över. Tokyo blev på nolltid en väldigt modern stad. Det har kallats de bästa olympiska spelen någonsin, och det var en stor del av det japanska undren när Japan 20 år knappt efter andra världskrigets slut på något sätt tog sig in på den stora världskartan som en framstående och på alla sätt lyckad värdnation. Och det gjorde att man var väldigt, väldigt sugen på att få de här spelen igen, och stödet var ganska stort när Japan fick OS. Men nu så har det förvandlats, glädjen över att ordna de här mästerskapen, till dels missnöje över budgetar som inte hållits, men framförallt handlar det om epidemin. Framförallt är det att japanerna är väldigt, väldigt rädda på att på det här sättet få mera covid och mera corona. För det är ett land som har klarat sig väldigt, väldigt bra från den här pandemin. Och just nu är också smittotalen i Japan förhållandevis låga jämfört med till exempel alla länder i Europa, Finland medräknat. Men man är givetvis väldigt rädd för att det nu i och med det här ska komma och stiga.
Men ja, det var ju oklart in i det sista om det skulle bli av. Men vad var det som avgjorde att det blev, att det blir av nu då ändå?
Ska vi säga som så att det var ju nog sist och slutligen den japanska regeringen, den japanska myndigheten som ville ha de här spelen. Och jag tror faktiskt att en liten del av det finns mycket prestige här, och en regering, en statsmakt som hela tiden har sagt att vi kommer att ordna OS, så vill ju inte göra en U-sväng och inte ordna de här spelen. Men vinter-OS nästa gång kommer att hållas redan om ett halvår, februari 2022 i Kina. Och det finns ju inte en chans att Kina frivilligt ger upp ett sånt skyltfönster, att Kina säger att nej tack, vi vill inte ha dessa evenemang och dessa arrangemang. Och för Japan skulle det säkert vara snopet att inte kunna arrangera ett OS, och så kommer Kina, grannen, fienden på många sätt, och arrangerar ett annat OS, vinter-OS, bara ett halvt år senare. Så att det tror jag nog gav lite extra tyngd åt Japans vilja att faktiskt genomdriva de här spelen. Sen när det gäller IOK så är det värt att komma ihåg dels att det handlar om pengar, men också att det för väldigt, väldigt många av de här grenarna är ett oerhört viktigt skyltfönster. Många av grenarna i OS, i sommar-OS, är förhållandevis små, får ganska lite medieuppmärksamhet annars, och att ha en paus på 8 år mellan 2 sommar-OS skulle inte vara bra för hela den här långa raden av små grenar globalt över hela världen. Så givetvis pengar på ett sätt, men samtidigt uppmärksamhet. Man vill inte bli bortglömd, man vill ge idrottarna en chans att synas, man vill ha en del av medieuppmärksamheten, så att det inte bara är de här stora grenarna över hela världen med fotboll i förarsätet som tar all uppmärksamhet, utan att det åtminstone i några veckor pratas om fäktning och kanot och rodd och beachvolley och rytmisk gymnastik och en massa annat.
Men mitt i allt det här nu då, alla de här specialarrangemangen och alla de här riskerna för nya covid-utbrott och så ställer man ju sig frågan att finns det alls något skimmer kvar över de olympiska spelen när det är så här?
Nej, det är en väldigt, väldigt, väldigt relevant fråga, för media är på plats och idrottarna är på plats, men ingen publik är på plats. Alla tävlingar arrangeras utan publik, och det blir väldigt intressant att se hur mycket det påverkar, hur mycket det påverkar prestationerna, hur mycket det påverkar stämningen. Och på förhand kan man ju säga att väldigt många idrottstävlingar under de senaste 16 månaderna har genomförts utan publik, och det har gått bra för det mesta, och det har varit ett visst skimmer kring de tävlingarna. Men om det blir så att man känner att det här OS är inte på riktigt, att det här OS är inte lika mycket värt som de andra olympiska spelen, om det är så att resultatlistorna och startlistorna börjar tunnas ut för att idrottare faller bort eftersom de är coronasmittade och så vidare, om det blir så att guld från just det här OS alltid kommer att ha en liten parentes runt sig eller en asterisk, att man alltid kommer att säga att nej, det där guldet räknas inte riktigt för att det var i Tokyo, det var i corona-OS, så då blir det ju lätt en annan sak. Så egentligen kan man inte svara på den där frågan nu, utan man får helt enkelt se hur det blir. Men värt ändå att komma ihåg att jättemånga idrottsevenemang har arrangerats utan publik, utan att det egentligen har tagit bort allt för mycket av glansen det senaste året. Men det är klart att glädjeyttringarna, samspelet mellan idrottare och publik och allt det där blir ju på ett helt, helt annat sätt.
Mm. Men om vi tittar lite på den finländska OS-truppen då, som finns på plats i Tokyo nu. Hur är stämningarna där?
Ska vi säga att Finland har ett sånt läge också, att i Finland är det ganska enkelt att kritisera OS och säga att det är ointressant och att man inte bryr sig och att mästerskapen inte borde arrangeras, eftersom Finland är en så erbarmligt dålig olympisk nation numera. Det är faktiskt så att om Finland får ens en enda medalj så är det en framgång. Utgångspunkten väntar värde att Finland för första gången genom tiderna får noll medaljer. Och då kan vi jämföra med till exempel Danmark och Sverige som är jämförbara nationer på ett sätt. Åtminstone vad det gäller geografiskt läge och befolkningsmängd. Både Danmark och Sverige siktar på mellan 10 och 15 medaljer och det är en fullt realistisk utdelning. Och för Finland är alltså en eller noll medaljer en realistisk utdelning. Det är ganska stor skillnad på gafflarna där. Och det bidrar ju förstås till att i Sverige med allt från fantastiska fotbollsdamer till världens bästa herrstavhoppare och världens bästa diskuskastare och sen en massa andra grenar däremellan. Det är klart att Sverige är mer intresserat av ett OS och tycker det känns mer relevant med ett pandemi-OS än Finland, som får vara glada om det blir ens en endaste liten medalj.
Mm. Ja, alltså hela den här finländska situationen, så det är ju nästan värt en skild podd för sig det här, varför vi har ett sånt läge med de här OS-sommargrenarna. Men jag tänkte på det du säger, alltså, så att vi får alltså då en lite skev bild här av hela OS så där globalt nu, i och med att vi är så himla på efterkälken här just nu.
Nej, jag håller med om den analysen, att det är väldigt enkelt att i Finland förhålla sig kritiskt till det här OS och att det alls arrangeras. Det har gjorts opinionsundersökningar över hela världen i vilka länder man tycker att OS är mest intressant och minst intressant, och kommit fram till att Belgien är det land där OS har lägst status. Och det är egentligen inte så konstigt, det är talande. Det är ett litet europeiskt land som inte får överdrivet många medaljer och ett land där nationalismen inte är särskilt stor. Mest populärt av alla länder så är OS faktiskt i Indien. Och det är ju då jättetalande för IOK och vart idrotten är på väg, det vill säga världens snart folkrikaste nation är den som mest utav alla uppskattar OS. Och sen en annan sak som är viktig att komma ihåg när det gäller OS också är att det är ett väldigt, väldigt jämställt evenemang. Om man ser till grenarna som finns, om man ser till med den massmediala uppmärksamheten, så är man i sportsammanhang över hela världen väldigt vana vid att det är männen som tar all uppmärksamhet. Det är de stora nationella bollsporterna, serierna, ligorna och mest fotbollen som tar all uppmärksamhet. Här kommer då 2,5 vecka när damer och herrar får ungefär lika mycket uppmärksamhet, och andra globala undersökningar har visat att det faktiskt är damer som är mer intresserade av OS än vad herrar är. Det vill säga kvinnor tycker att OS är intressantare än män. Och det ser man inte i något annat sammanhang, någon annan stor idrottsgren så där över hela världen. Och det är klart att för de här grenarna, för de här kvinnliga idrottarna i sina respektive länder, för alla indier och för de som håller på med modern femkamp i Sydafrika eller de som håller på med mountainbike-cykling i Australien och så vidare och så vidare och så vidare, så är det väldigt viktigt att ha den här plattformen, och därför är det kanske svårare att ställa sig kritisk till arrangemangen jämfört med hur läget är i Finland.
Mm. Ja, alltså som idrottsvän så kan man ju bli lätt nedslagen just med alla de här liksom negativa nyheterna och negativa liksom diskussionerna och skandalerna med för den delen kring till exempel OS, just med korruption och att pengarna styr och allt sånt här. Men du nyanserar ju då ändå bilden ganska mycket här kanske.
Ja, jag tycker att det är väl förtjänt att kritisera IOKs ledning för att, precis som du säger, de har ingen fin bakgrund. Det är en på många sätt organisation som har varit korrupt. Det är alldeles för toppstyrt och det är alldeles för många män och gubbar som finns i styrelsen. Men om man till exempel tittar på grenutbudet i OS, om man tittar på att det nu är exakt lika många kvinnliga grenar som manliga grenar, om man tittar på bredden över hela världen, om man tittar på könsbalans, åldersbalans och så vidare, så finns det fortfarande väldigt, väldigt, väldigt mycket fint med ett OS, som gör ett OS också på många sätt unikt i en idrottsvärld där de riktigt stora grenarna och männen roffar åt sig allt större del av kakan.
Tack för det här samtalet, Toffe Herberg, sportproducent och sportreporter på plats i OS i Tokyo. Och det här var Nyhetspodden och jag heter Karin Götelid.